174 ja, 97 nej, 70 avstår. Jag konstaterar att kammaren har avslagit yrkandet om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesministern.
Ja, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson blir alltså kvar på sin post efter tisdagens misstroendeomröstning i riksdagen. Men hur påverkas Sverige av de senaste dagarnas politiska kris? Och vilken slags dramatik kan vi väljare förvänta oss de drygt 90 dagar som är kvar till valet i september? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig direkt från riksdagshuset har jag nu Hans Olsson, politikreporter här på Dagens Nyheter. Hej!
Hej, hej!
Vi spelar in det här på tisdag eftermiddag. Misstroendeomröstningen är precis genomförd. Hur är stämningen i riksdagen just nu?
Ja, just nu är det någon halvtimme efter omröstningen så är det ganska avslaget och ordningen är tillbaka med en glest besökt debatt här i kammaren. Men bara för ett par timmar sedan var det fullt i korridorerna. Större delen av landets politiska journalistkår var här, samtliga riksdagsledamöter och många tjänstemän. Och det var lite spänt, men ändå så förväntade sig nog de flesta det resultat som det till slut blev.
Och vi ska ju prata om vad den här dramatiken kring Morgan Johansson säger om läget i svensk politik just nu. Men om vi börjar med att titta närmare på kritiken mot inrikes- och justitieminister Morgan Johansson. Vad handlar oppositionens irritation om? Varför har just han hamnat i fokus på det här sättet?
Ja, det beror ju på två saker. Dels att han företräder ett sakpolitiskt område som oppositionen väldigt gärna vill ha fokus på, nämligen brottsbekämpning och kriminalitet och dödsskjutningar och sådär. Och han är ju högst ansvarigt statsråd för de här frågorna och oppositionen vill ju väldigt gärna debattera de här frågorna i valrörelsen. Så det är ju en förklaring till att man riktar in sig på Morgan Johansson, men en inte oviktig del i det hela är ju att Morgan Johansson själv är ganska vass i debatten, han gör gärna Twitterinlägg som retar oppositionen och ja, på många sätt så är han en liten nagel i ögat på dem.
Och han blev ju också prickad i konstitutionsutskottet i torsdags innan det här misstroendet förklarades av Sverigedemokraterna. Vad handlade det om?
Han prickades för två uttalanden som konstitutionsutskottet kom fram till var felaktiga. Så att de bedömde att det var skäl nog för att pricka honom. Och det handlade om hur många som hade övergett gängkriminaliteten i Malmö och hur Sverige skulle hantera en eventuell evakuering av afghanska tolkar från Kabul när det brakade loss där.
Och de här senaste dagarnas dramatik, det följdes ju då efter KU-prickningen av att Sverigedemokraterna begärde den här misstroendeomröstningen mot Morgan Johansson och de fick med sig Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Vad var det som hände sen? Ge oss en kort tillbakablick över utvecklingen här.
Ja, vad som hände var ju att Henrik Vinge, då, Sverigedemokraternas gruppledare, lite oväntat gick upp här i kammaren efter lunch i torsdags och förklarade att de lämnade in en misstroendeförklaring mot Morgan Johansson. Och ganska omgående därefter så kom ju Kristdemokraterna, Moderaterna och sedermera även Liberalerna ut och sa att de stödde den här misstroendeförklaringen. Och ja, därefter så hamnade i bollen hos Magdalena Andersson som också var i riksdagshuset i torsdags av andra skäl. Och då var väl där det brakade loss på riktigt.
Ja, vi ska höra statsminister Magdalena Andersson kommentera den här misstroendeförklaringen när den kom i torsdags.
Vi har ett krig i vårt närområde. Vi är ett känsligt läge i den här ansökan. Att då skapa oreda på det här sättet, Jag kan inte påminna mig om ett liknande oansvarigt agerande från en opposition i närtid.
Ja, Hans, statsministern hotade också med att hon avgår om Morgan Johansson då skulle röstas bort. Många reagerade på tonen, den skarpa tonen i hennes uttalande. Hur reagerade du?
Jag, liksom det fåtal kollegor som befann sig på denna pressträff, hade inte förväntat oss något annat än ett ganska pliktskyldigt uttalande från statsministern, och så skulle det ha varit locket på några dagar och så skulle de hanterat den här misstroendeförklaringen bakom stängda dörrar. Men hon dundrade på ett sätt som ingen av oss hade räknat med faktiskt. Och det är själva grunden för att hon var så arg, det är ju för att hon menar att det är ett misstroende mot en så centralt placerad minister som inte grundar sig på ett enskilt sakpolitiskt ärende är ett misstroende mot hela regeringen. Och därför är det ett sånt läge, finns det bara en sak att göra, nämligen att regeringen avgår. Och det sammanfaller då med att Sverige har en lite komplicerad NATO-process att hantera parallellt med detta. Det var därför hon var så arg.
Och sen meddelade ju centerledaren Annie Lööf att hennes parti inte tänkte stödja det här misstroendet. Och istället så riktades fokus mot den politiska vilden, riksdagsledamot Amineh Kakabaveh, som ju sitter på den 175:e och avgörande rösten, för det är ju väldigt svårt att få en majoritet i riksdagen som det politiska läget ser ut och mandatfördelningen. Och genom Amineh Kakabaves roll i det hela så vävdes utrikespolitik och Sveriges NATO-ansökan också in i den här processen kring Morgan Johansson. Hur då?
Ja, det är ju genom en tidigare uppgörelse som regeringen har gjort med Amineh Kakabaveh, nämligen då när Magdalena Andersson skulle tillträda här före jul, då hotade Amineh Kakabaveh med att stoppa henne i statsministeromröstningen. Men Socialdemokraterna kom överens med henne om ett avtal som bland annat skulle stärka kurdernas rättigheter. Det är en del komplicerade turer i det här, men det är ändå själva grunden. Och eftersom Turkiet är det land som nu blockerar en snabb NATO-process för Sverige och Finland, och för Turkiet så är ju kurdfrågan synnerligen central, så därför blev ju Amineh Kakabaves roll i den här misstroendeprocessen, den fick ju en extra dimension som var på väg att kunna få långtgående konsekvenser. Eller det kanske har fått, det vet vi inte, det är spekulationer.
Och oppositionen som ju är för ett NATO-medlemskap, hur tror du att de kände inför att Amineh Kakabaveh med sina krav fick just den här vågmästarrollen?
Ja du, det är en fråga vi har ställt vid ett par tillfällen sen det här drog igång, men vi har inte fått något riktigt bra svar på det, för det känns ju osannolikt att oppositionen inte åtminstone hade tänkt tanken att Amineh Kakabaveh skulle få en avgörande roll i den här processen. Och vad det innebär, det vet ju de lika väl som vi andra ser det, att det här kan påverka Sveriges förhållande till Turkiet under den här NATO-processen. Men både jag och flera andra har försökt att fråga olika oppositionsföreträdare hur de tänkte, men jag har inte fått en riktigt bra svar på det.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om de politiska konsekvenserna av misstroendeförklaringen mot Morgan Johansson. Du lyssnar på Studio DN som idag gästas av Dagens Nyheters politikreporter Hans Olsson. Och den här misstroendeomröstningen är nu alltså genomförd, och det slutade med att Morgan Johansson sitter kvar med minsta möjliga marginal. Och där handlar det alltså om Amineh Kakabaves röst. Hans, vad säger det här om läget i svensk politik idag med, idag tisdag är det 96 dagar kvar till valet, imorgon onsdag när vi släpper avsnittet 95 dagar.
Ja, det är ju en bekräftelse på det extremt jämna parlamentariska läge som vi haft under hela den här mandatperioden och som har lett fram till tidigare misstroendeomröstningar, till och med en statsminister som historiskt blev fälld i en misstroendeomröstning här när Löfven fick gå förra sommaren. Det är så små marginaler i parlamentet att det uppstår situationer som även vi som har varit med länge inte riktigt kan tänka oss att det faktiskt blir så. Och det är ju som det är. Vi har en representativ demokrati och de röster som läggs på valdagen omvandlas till mandat här i riksdagen och sen är det upp till partierna här att försöka komma överens om en fördelning som gör att det går att styra landet. Och det kan vi nog sammanfatta det som att det har gått så där stundtals.
Liberalernas Mats Persson sa inför omröstningen om Morgan Johanssons framtid att citat, liberalerna är trötta på politiskt spel och på politiskt taktiserande. Och i det ögonblicket så hade kameran vänts mot Magdalena Andersson och Morgan Johansson och jag såg hur de höjde på ögonbrynen och tittade på varandra och log eventuellt lite ironiskt. Just den här anklagelsen om att bedriva ett politiskt spel har ju slungats mot motståndare från olika håll i den här debatten. Men i vilken utsträckning skulle du säga att det handlar om just ett spel?
Jo, men det är klart att det här är mycket ett politiskt spel. Men det ska man ju då understryka att det är det ju även från Magdalena Anderssons håll. Jag menar, hon satt ju någonting på spel genom att hota med att avgå. Men det är klart att det spelet hade ju inte dragit igång om det inte vore så att oppositionen hade tryckt på den här misstroendeknappen. Alltså misstroendeinstrumentet är ju speciellt. Det är ju riksdagens rätt att avsätta en minister som har begått ett allvarligt misstag. Alltså att rikta misstroende mot den. Men tidigare så har ju i de allra flesta fall, om inte alla, har det grundats på en enskild händelse. En fråga liksom, som ja, om Transportstyrelsen eller vad det nu kan vara. Men i det här fallet så var det ju huvudargumentet att den allmänna politiken är dålig. Så därför vill vi avsätta ministern. Så det är klart att det går inte att komma ifrån att det finns ett politiskt spel bakom den här misstroendeförklaringen som nu har röstats om idag. Och Magdalena Andersson, hon spelade ju bollen tillbaka kan man säga.
Och hur villiga har Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna varit inför att stödja det här misstroendet?
Ja, direkt i torsdags var de ju väldigt villiga. Det tog inte lång tid innan de var ute och talade om att de absolut stod bakom det här misstroendet. Eftersom Morgan Johansson är en så sällsynt usel minister så var ju det en självklarhet, ansåg de. Men lyssnar man idag så hör man både Liberalerna och Kristdemokraterna har ju varit ute och sagt att de inte ville ha det här misstroendet. Men att de inte kunde säga nej när det väl låg på bordet.
Socialdemokraternas Mikael Damberg sa till journalister innan han gick in i plenisalen att det här betyder att det är SD som i själva verket styr oppositionens strategier och politik just nu. Vad säger du om det? Vad kan vi dra för slutsatser?
Ja, vi vet ju inte riktigt vad som har hänt bakom kulisserna och hur synkade SD har varit med Kristdemokraterna och Moderaterna i den här frågan. Det kanske vi får reda på här framöver. Så om det var så att de agerade torped åt de andra eller att de tog ett helt eget initiativ i den här misstroendefrågan, det vågar inte jag svara på. Men det är klart att särskilt för Moderaterna som är det ledande oppositionspartiet så det är inte alltid jättebra att vara den som hakar på någon annan och inte vara den som själv driver processen framåt. Så vi får se hur det här tas emot av väljarna.
Om vi ska försöka summera läget, vad har de olika falangerna vunnit respektive förlorat i den här processen?
Ja, att alla på något sätt är förlorare i den här processen, det tror jag är det enda vi kan vara ganska säkra på.
Varför då?
Därför att det har ju satt fingret på en icke en dysfunktionell parlamentarism som inte riktigt klarar av att hålla sams ens när det gäller riktigt stora frågor. Så det tror jag tyvärr att det är ett intryck som ganska många har fått. Sen när det gäller respektive sida, vad de har tjänat eller förlorat på det här, så tror jag det är för tidigt att säga. Men jag tänker att just det här att både liberaler och kristdemokrater idag försöker få ut en historieskrivning som mycket väl kan vara sann, men de är i alla fall noga med att påpeka den, att de var egentligen inte var för den här misstroendeomröstningen. Det kan vara ett tecken på att de ser att den här frågan inte har landat så väl ens bland de egna väljarna. Det kan vara så.
Och hur tror du att det här kommer påverka debatten kring politiska vildar utifrån Amineh Kakabaves maktposition som just enskild politisk vilde med den här vågmästarrollen?
Jag tror säkert att det blir en motiverad debatt kring politiska vildars ställning. Men alltså, politiska vildar har vi ju haft alltid, höll jag på att säga. Men det är varje mandatperiod så brukar det bli någon eller några vildar. Men i ett annat parlamentariskt läge så stör ju inte de den dagliga verksamheten. För då är marginalerna mellan de olika politiska alternativen större. Så en röst hit eller dit, det betyder ju ingenting. Men det är bara i det här exceptionella fallet där faktiskt en röst kan avgöra allting. Då blir ju den politiska vildens roll exceptionell. Och det, inte vet jag, om någon vill göra något för att ta ifrån den politiska vilden sitt mandat eller hur man ska lösa det här. Jag har inte hört någonting sådant, men det är inte alls omöjligt att det kan komma upp någon diskussion om det i alla fall. Sen vad det blir, det återstår att se.
Vi ska börja avrunda här. Hur stor är risken för ytterligare misstroendeomröstningar den tiden som är kvar till valet?
Ja, jag får väl våga chansa på att säga att den är minimal med tanke på hur illa den här processen kom ut. Det är att riktigt misstroende mot en minister under de här månaderna fram till valet, det har riskerar att ha ett väldigt högt politiskt pris om det inte är en väldigt välmotiverad misstroendeförklaring. Men den här typen av mer generella misstroenden, ja, jag skulle bli väldigt förvånad om det kommer något ytterligare sådant initiativ före valdagen.
Ja, och flera som tog ordet i riksdagen före den här misstroendeomröstningen på tisdagen pekade ju på hur den här situationen påverkar väljarnas förtroende för politiken. Vilka konsekvenser tror du att det får för väljarnas förtroende?
Ja, det var det. Jag var lite grann inne på det tidigare där, men alltså jag tror att eller så här, det kan vara svårt redan nu att säga någonting om hur det här påverkar väljarnas förtroende. Men med tanke på hur tonen har varit efter torsdagens misstroendeförklaring, så det är ju väldigt få utöver de absolut trognaste egna anhängarna som har applåderat det här. Alltså debatten har ju inte hamnat på den sidan som stöder misstroendeförklaringarna. Så det är fullt möjligt att det här kan ha försämrat förtroendet för landets politiker. Och sen vem som har fått sitt förtroende försämrat mest, det återstår att se, det vet vi inte idag.
Och avslutningsvis, vad händer nu? Hur kommer resten av tiden fram till valet den 11 september att se ut, tror du?
Jag tror att oppositionen kommer försöka hitta något nytt sätt att få fokus på en av sina prioriterade frågor, nämligen den om kriminaliteten. Nu, det här blev ju inte det här ledde ju inte till att fokus flyttades till sakfrågan, utan fokus flyttades till politiskt spel och partitaktiserande på ett sätt som gjorde att sakfrågan kom i skymundan istället för att lyftas fram.
Och lite NATO-ansökan och Turkiet.
Det kommer också påverka såklart. Det är ju en levande fråga. Som det heter, men där har vi, det finns ju ett antal hållpunkter på vägen. Vi har ju ett NATO-toppmöte här i slutet på juni som ju kommer vara väldigt avgörande för den frågan. Möjligtvis så dör frågan då, eller också så får den nytt liv och följer med hela vägen in i valrörelsen. Det är mycket, mycket som står på spel och mycket som kan hända där.
Och vi kommer förstås att fortsätta bevaka den politiska utvecklingen här i Studio DN och i Dagens Nyheter. För den här gången så säger jag tack så mycket Hans Olsson, politikreporter här på Dagens Nyheter.
Tack, tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai. Ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylky Holago.
Podplay.